Underbart, så gott att se er. Även jag tyckte att vi hade en god dag igår på Guldbrannagården. Det var så fantastiskt att få vara tillsammans. Som Guds församling och liksom få ha en hel dag ihop. Det blir på något sätt, det blir på ett annat sätt tycker jag. Än när man är tillsammans en stund i kyrkan och sen så skingras det ut vart sitt håll. Men att få ha en hel dag ihop och äta flera mål ihop. Och, ja, det kändes så gott. Tack alla som på olika sätt var med och gjorde den dagen möjlig. Och så spännande som sagt att få tillsammans få drömma om framtiden och tala om de här frågorna runt vart vi är på väg, vad vi tror att Gud har för oss som församling och för oss som individer. Vart är vi på väg? Var temat för igår och också temat för idag. Vi startar en predikoserie nu som heter Vart är vi på väg? 8 söndagar om den församling vi vill vara. Och jag vill börja med ett bibelord som vi läste igår också, som jag har med mig in i den här serien. Och det är från Filipperbrevet 1:6. Där det står: jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Han som har börjat ett gott verk i er ska också fullborda det. Så det här säger någonting om vem Gud är, vem han är till sitt väsen. Gud är den som börjar goda saker i våra liv. Men han är också den som fullbordar det han börjar. Du och jag kan ibland vara så att vi drar igång ett projekt. Jag vet inte om du någon gång har varit med om att du dragit igång någonting hemma. Kanske att du ska renovera eller någonting och så blir det nästan klart. Men om de sista listerna, tänker du, de tar jag imorgon kväll. För nu är klockan mycket. Och 7 år senare så är det fortfarande nästan klart. Sådana kan du och jag vara, men sån är inte Gud. Han påbörjar inte någonting utan att veta vad det ska bli, utan att ha en plan för vad han ska göra med det. Utan att ha liksom ett hjärta att också fullborda det som han börjar. Och det är sant för dig och mig i våra liv, så tror jag att Gud har påbörjat någonting gott i ditt hjärta. Och han har en plan och en tanke för ditt liv. Och det är någonting som han har påbörjat som han också ska fullborda. Och det är också sant för vår församling. Att Gud har påbörjat någonting gott här. De senaste åren upplever att Gud gör någonting nytt. Men också om vi tittar längre tillbaka i tiden ser vi att Gud har börjat någonting gott i vår församling. Och vi tror att han ska fullborda det. Och vi tror att Gud ska göra någonting fantastiskt i vår församling. Som ska få betyda mycket för många människor. Och för många människor i vår kommun. Och vi tror att Gud vill göra någonting stort ibland oss. Men det betyder också att om det är så att Gud fullbordar det han påbörjar. Då betyder det att om det finns saker i ditt och mitt liv som kanske inte är som vi önskar att det skulle vara, så betyder det att Gud inte är färdig än bara. Gud har inte fullbordat det han har börjat. Om det finns saker i den här församlingen som du önskar att det där skulle vi verkligen behöva jobba på. Ja. Och Gud, han ska fullborda det han har påbörjat. Vi är inte färdiga. Vi är på väg. Du och jag är på väg. Och jag tror att när vi talar om de här frågorna om framtiden och vart är vi på väg, vad tror vi att Gud ska göra ibland oss, så tror jag att den allra viktigaste frågan vi kan ställa oss är kanske inte just vad ska vi göra, vilka projekt ska vi starta, ska vi ha barnkör eller scouter, vad ska vi ha för byggnad. Allt det är viktigt och spännande, men jag tror att den viktigaste frågan vi kan ställa oss när vi drömmer om framtiden är inte vad ska vi göra, utan vilka ska vi vara. Vilken slags församling tror vi att Gud har kallat oss att vara? Vilken slags gemenskap vill vi vara? Vad vill vi ska känneteckna oss? Vilka värderingar ska få prägla vår gemenskap? Vilken slags kultur vill vi odla ibland oss? Jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet kultur. Kanske tänker du på, om vi säger svensk kultur, så kanske du kan tänka på, man kan tänka på många positiva saker. Sverige har ju ett väldigt företagaranda. Många stora företag som kommer från ett litet land. Vi är framgångsrika inom sport. Vi har liksom en framåtanda i vårt land. Man kan också tänka kanske på negativa saker av jantelag och landet lagom och den typen av saker. Kanske tänker du på Kalanka på julafton klockan 3 och midsommar. Allt det är en del av våran kultur, de vi är som folk i Sverige. Och reser vi till ett annat land så kan vi fascineras av deras kultur. Vilket vänligt folk, vilket öppet folk, vilken fantastisk mat, vilken underbar kultur. Kultur är någonting som kan vara svårt att sätta fingret på riktigt vad det är. Men det är någonting som finns i väggarna. Som präglar en gemenskap, som präglar ett folk och gör dem till det de är. Och också präglar hur vi upplever det folket, vilken kultur som finns. Och jag tror att oavsett om det handlar om en familj eller en arbetsplats eller en skola eller en församling, så finns det alltid en kultur som vi formar tillsammans i mötet mellan människor. Och jag tror att den kulturen avgör hur vi upplever den gemenskapen. En kultur kan hämma, kväva och begränsa oss, men den kan också lyfta, stärka och frigöra oss, beroende på vilken kultur som är. Och en definition på kultur som jag har hittat, och jag har hittat den i ett lexikon, så det borde ju i alla fall stämma. Det finns säkert flera definitioner på kultur, men en definition som jag har hittat är så här. Kultur är en uppsättning gemensamma attityder, värderingar, mål och praktiker som karaktäriserar en institution eller organisation. Kultur är gemensamma attityder och värderingar. Och därför så vill vi under den här hösten lyfta fram ett par olika värderingar som vi önskar skulle prägla och känneteckna oss som församling och som gemenskap. Och när jag säger det så är det också så att församlingen, det är ju inte den här byggnaden, utan församlingen är ju du och jag. Alla vi som är här. Så när vi säger att det här vi ska känneteckna oss som församling, så säger vi samtidigt att det här önskar vi skulle få känneteckna våra liv, mitt liv, ditt liv. Och därför tror jag också att om du sitter här känner åh, typ så att jag kommer just idag när det handlar om den här församlingen. Jag som inte brukar gå hit, jag som är här första gången. Så tror jag att det här kommer få vara relevant för dig också. Därför att ytterst sett handlar det om ditt och mitt liv. Vad som finns i ditt och mitt hjärta. Hänger ni med på den tanken? Och dagens tema då. Det kommer vara 8 olika söndagar om vilken slags församling vi tror att Gud har kallat oss till att vara. Och det första som jag vill tala om idag är detta. Vi vill vara en församling med Jesus i centrum. Vi vill vara en församling med Jesus i centrum. De här olika värderingarna har egentligen ingen inbördes rangordning. Men just den här är kanske ändå någonstans det allra mest grundläggande. Och kanske tycker du, kanske sitter du och känner så här, jaha, men det var väl grundläggande. Det var väl väl självklart. Men jag tror att det aldrig kan sägas nog att den här församlingen handlar om Jesus, Jesus och Jesus. Han är centrum, han är den vi älskar, han är den vi följer, han är den vi upphöjer, han är den vi vill likna. Allt vi gör handlar om Jesus, det är hans församling. Och jag tror att i våra liv så är det viktigt att vi ser att hur långt vi än har gått med Gud, oavsett om du har varit troende i 80 år, så kommer vi aldrig till en punkt där vi liksom, men nu är jag färdig med det här grundläggande Jesus-biten och korset-biten. Nu lägger jag det bakom mig och så fokuserar jag på andra spännande bitar av Bibeln och av det kristna livet. Vad som än händer i våra liv och hur mycket vi än utvecklas som församling, så är och förblir vårt huvudbudskap Jesus. Att Gud älskade den här världen så mycket att han sände sin egen son Jesus Kristus för att dö i människans ställe, för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Det är allting centrum. Och jag känner så här att om vi som församling bara är kända för en enda sak, så önskar att det skulle vara detta, att vi älskar Jesus. Inte att vi har intressanta möten eller bra musik eller någonting annat. Eller att vi är liksom karismatiska, öppna för andens verk, att det händer mycket saker. Allt det vill vi ha, men det jag önskar är, ja, men Pingstkyrkan, det är väl de som älskar Jesus. Låt det vara vårt främsta rykte. Vi älskar Jesus. Vi älskar den han är. Vi älskar det han har gjort för oss och för hela mänskligheten. Ett bibelord jag vill läsa ifrån Efesierbrevet 2. Vers 19-22. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir ni också sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Här liknas församlingen vid en byggnad som vi är tillsammans. En byggnad, ett tempel åt Herren. Och det Jesus beskrivs som hörnstenen. Och det här ordet hörnsten, det är en byggterm egentligen. En antik byggterm av när man bygger hus. Och när man byggde hus i antiken så samlade man olika stenar som man staplade. Man byggde en mur eller ett hus. Och när man hittade en sten som hade perfekta vinklar, som hade räta vinklar, som var fin och ordnings, liksom i ordning, bra vinklar på, då tog man den som hörnsten. Och det var den första stenen man la på plats i hörnet av byggnaden. Och sen så tog man därefter, när man tog de andra stenarna som kanske var lite snea och snett och vitt sådär, när man la de andra stenarna på plats så gjorde man det utifrån vinklarna på hörnstenen. Så varje sten som lades dit därefter lades dit i relation till hörnstenen. Och sen när bygget var klart så tog man den sista stenen som också var en hörnsten med helt räta vinklar. Som man la dit som den sista stenen som också håller ihop hela byggnaden. Första och sista stenen som håller allt samman. Och jag tycker det är en sån vacker bild för oss som församling och för ditt och mitt liv. Att Jesus var hörnstenen. Han är den som allting läggs på plats i relation till. Han är utgångspunkten och referenspunkten för allt. Varje beslut, varje steg vi tar så görs det i relation till Jesus. Till den han är, till hans räta vinklar. Visst är det bra? Han är utgångspunkten, referenspunkten för allt. Detta är sant för församlingen, men det är också sant för ditt och mitt liv. Och när vi gör det, när vi lägger stenarna i relation till hörnstenen, då blir det stabilt. Då hålls det samman, då hänger det ihop. Jesus säger själv i Johannes 14:6: jag är vägen, sanningen och livet. Vägen, sanningen och livet. Vi talar om vart vi är på väg. Och vi kanske inte alltid vet exakt vart vi är på väg, exakt hur framtiden ser ut. Men vi vet vem vägen är i alla fall. Vi vet att Jesus är vägen. Han är sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Apostlagärningarna 4 säger att Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Jesus är vägen, sanningen och livet. I honom är vi frälsta och det finns inget annat namn vi blir frälsta genom. Han är vår utgångspunkt, vår referenspunkt. Han är den vi älskar, han är den vi tillhör, han är den vi följer. Han är vår kraft, vår styrka, vår glädje. Han är vår främsta förebild, den vi vill likna. När jag var tonåring hade jag ett armband som det stod WWJD på. Som stod för What would Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort? Det är så vi vill leva. Han är vår främsta förebild. Han är den som allt handlar om. Vi älskar det för att han har älskat oss först. Vi ber därför att han har lärt oss att be. Vi predikar därför att han är den som har dött och uppstått. Han är allting centrum. Och ett av mina favoritbibelord som på ett så bra sätt förklarar vad Jesus har gjort för oss är det här från Andra Korinthierbrevet 5. Där det står: han som inte visste av synd, Jesus alltså, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Han som inte visste av synd, som var helt ren, helt fri från synd, tog din och min plats, dog i vårt ställe så att vi kan komma inför Gud och vara rena och rättfärdiga. Så att när Gud ser på ditt och mitt liv när vi har tagit emot honom så ser han oss som helt rena. Helt läckfria. Det är vad Jesus har gjort för dig och mig. Och om det inte väcker vår tacksamhet och vår lovsång så vet jag inte vad mer jag ska säga för att få dig att känna lite tacksamhet. Därför att det är otroligt. Det är fantastiskt. På samma sätt som Gud ser oss, dig och mig, genom Jesus. Jesus är liksom linsen framför Guds öga när han ser på dig och mig. Så att han ser oss som helt rena, helt fläckfria. På samma sätt tror jag också att när Jesus, om Jesus är vår hörnsten, som är alltings referenspunkt och utgångspunkt, så tror jag också för vår del att Jesus får vara våran lins som vi ser och förstår vår värld genom, som vi ser varandra genom och oss själva genom. När han är vårt centrum så är han den vi ser världen genom. Och vad innebär det? Jag vill säga någonting kort om det också. Vad det innebär att vi får se genom Jesus, se genom hans kors. Att vi ser världen genom Jesus. Johannes 3:16 säger att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud älskar den här världen. Han älskar den här världen. Han älskar varje människa som lever på den här världen. Och ibland kan du och jag titta på nyheterna en kväll och slås av hur mörk världen verkar. Att saker kanske, vi tycker saker är på väg åt fel håll. Kanske ser vi och hör talas om politiker och makthavare som vi tycker har helt fel agenda. Vi hör om brott och kriminalitet och saker som sker runt omkring oss. Och kanske kan vi gripas ibland av förakt för människor. Kanske av hat till och med inför människor som vi tycker förstör vår värld. Men när vi ser världen genom Jesu ögon så ser vi att han älskar den här världen. Han älskar varje människa. Han har dött för varje person och han längtar efter att få dra varje människa till sig. Och det gör något med oss, tror jag. Det gör något med oss och hur vi ser på vår värld. Och när vi ser på vår värld genom Jesu kors så ser vi också att det finns hopp. Det finns så mycket hopp för vår värld. Filipperbrevet 2 säger att därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud Fader till ära. Jesus har vunnit seger på korset. Han har besegrat döden, ondskan, synden en gång för alla. Och han är upphöjd över allting och en dag ska varje tunga bekänna vem han är. Varje knä ska böjas inför honom. Det är goda nyheter. Och därför när vi ser på vår värld igen så kan vi se på den med ett hopp och veta att Jesus har vunnit seger. Jesus står över allt det mörka som vi kan se omkring oss och en dag ska varje knä böjas för honom. Det finns hopp. Det finns hopp för vår värld för att Jesus har vunnit. På samma sätt får vi se varandra genom Jesus. Vi läste i början att Jesus fullbordar sitt verk, fullbordar det han har påbörjat. Och kanske har du någon gång tänkt om någon annan av oss kanske att oj, 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 hur ska det gå? Hur blir det med den här personen egentligen? Får vi veta att ja, men Jesus, det är inte mitt problem. Jesus, han har börjat någonting gott och han ska fullborda det. Det finns hopp. Det finns hopp för varandra. Vi har hopp om varandra. Vi tror på det Gud gör i varandra. Det är för att han har sagt att han fullbordar det han har påbörjat. Han är inte färdig med dig och mig. Jesus säger så här i Johannes 15. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Oj. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Hur har Jesus älskat dig och mig? Han har gjort det med en villkorslös kärlek, med en självuppoffrande kärlek, med en evig kärlek. Han har tagit emot dig och mig, trots min synd, min brist, så har Jesus tagit emot mig i sina armar. Och jag tror att när vi ser det så gör det någonting med oss. Att vi får ta emot varandra som vi själva blivit emottagna av Jesus. I en församling så är vi säger att vi är en församling för människor och Jesus. Vi är enkla människor, vi är vanliga människor och vi har våra brister. Men när vi ser varandra genom Jesus, genom hans kors, så tror jag också att vi får en kärlek till varandra och ett tålamod med varandra. Att på samma sätt som jag har blivit välkomnad i min brist, så vill jag välkomna dig med din. Ni är lite tysta idag, men ni är med ändå. Ja. Ni idisslar. Ja. Jesus är linsen vi får se vår värld genom. Vi får se varandra genom Jesus. För han är vår hörnsten. Och det är också sant när det gäller till hur vi ser på oss själva. När vi ser på vårt eget liv, så får vi göra det genom Jesus. Det finns hopp. Det finns en framtid och ett hopp. Därför att Jesus har vunnit seger och han har påbörjat någonting gott. Kolosserbrevet 1 säger att han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Halleluja. Du och jag, om vi har tagit emot Jesus, har vi fått förlåtelse för våra synder. Vi är friköpta, vi är fria i honom. Det som har hållit oss tillbaka, det som har hållit oss fångna i det förflutna, kan inte hålla oss fångna längre, för vi är friköpta i honom. Romarbrevet 8:1 säger att så finns nu ingen fördömelse för den som är Jesus. När djävulen försöker påminna mig om saker som varit i det förflutna och saker som blivit fel, så får jag veta att det finns ingen fördömelse, för att jag tillhör Jesus. Jag är hans. Det finns ingen skam, inte en del av mitt liv, därför att jag tillhör honom. Han har gjort mig fri. Och när jag ser mig själv genom Jesus, så ser jag också att jag är ett Guds barn. Åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Vi får vara Guds barn, du och jag. Och vi som har barn vet vilken djup kärlek det är som vi har till ett barn. Vi kan aldrig glömma vårt barn, aldrig överge vårt barn. Och på samma sätt tänker Gud om dig och mig. Du är hans barn. Och det står här i texten att åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Har du tagit emot honom i ditt liv? Har du tagit emot det som han har gjort för dig och mig? Ja, om du har det, då är du ett Guds barn. Då är du helt och hållet fri och förlåten. Då finns det ingen fördömelse. Har du inte tagit emot honom, kan du få göra det idag. Jag kommer ge dig tillfälle till det lite senare i gudstjänsten. Vi kan få ta emot honom och bli ett Guds barn. Detta är vilka vi är. Vi är ett folk som älskar Jesus. Vi är ett folk som har blivit friköpta av honom. Vi är ett folk som har fått våra hjärtan förvandlade av hans kärlek, av hans nåd. Och vi kan aldrig sluta prata om Jesus, aldrig sluta älska Jesus, aldrig sluta tillbe honom för den han är och det han har gjort. Det är så enkelt, det är så simpelt, men det är så viktigt. Vi får aldrig bli för viktiga för att prata om det enklaste och det viktigaste av allt, Jesus. Att han har dött och uppstått. Och min bön för den här dagen är att Gud skulle få väcka på nytt en tacksamhet i ditt och mitt hjärta över detta. Att vi är frälsta, att vi är förlåtna, att han har dött för oss. Att det inte bara skulle vara något som vi tar för givet, utan att vi verkligen skulle få smaka på den tacksamheten en gång till. Att det är sant, att det är sant för dig och mig. Vi hade varit förlorade utan honom, men vi har fått bli välkomnade in i hans familj. blivit hans barn. Och att vi får, och att vi får bygga våra liv med Jesus som hörnsten. Jag tror det är ett ord till några av oss idag. Är Jesus hörnstenen i ditt liv? Är han referenspunkten som varje sten läggs på plats utifrån? Är han den som håller ihop ditt liv, din byggnad?